Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, iTunes och Acast. Den här veckans avsnitt handlar om professionsprogrammen som Skolkommissionen föreslår. För att det har blivit ett aktuellt ämne i och med att de har lagt fram sina betänkanden och nu har väl folk kunnat läsa lite och så blir det en diskussion. Så det ska vi prata om bland mycket annat. Trevlig lyssning! Det här är Skolsverige.
God dag, god dag. Här sitter jag i Stockholm och du är någon annanstans.
Jag sitter i Göteborg som det brukar. Men du sitter på något lyxigt hotellrum i Stockholm för du ska gå på en lyxig konferens. Nej, nej, nej. Du ska gå på festival, ska du göra.
Ja, eller hur? Åh, vad det hade varit trevligt. Gå på festival.
Men om ett sätt beskrivs, om man går in på sättdagarna.se eller vad det är, så beskriver de det hela eventet som en festival. Är du med på det?
Nej, inte alls faktiskt.
Så det är faktiskt så att du headliner en festival. Headliner vet jag inte, men du är uppträder på en festival just nu. Utifrån att du undrade vad du
är. Ja, men det är det jag undrar. Jag ska uppträda på en festival. Nej, jag ska föreläsa
här.
På...
Sätt 2017 bjuder in till 3 festivaldagar fyllda med inspiration och kunskapsutveckling.
Ja, men man gör väl allt för att verka viktig. Förlåt, men...
Nej, men jag älskar det. Jag är helt med på det. Alltså, man ska ha ambition om man ska göra någonting. Jag är helt med på det.
Okej då. Ja, jag vet inte.
Plus att alltså, sätt är så rolig festival som en lärare får ha någonstans. Du kan inte åka på riktig festival. Du kan inte åka på fucking Bråvalla eller Boyard West eller så. Nej, nej, nej.
Det gjorde jag inte ens när jag alltså, kunde.
Nej, alltså som lärare är man inte cool nog för det. Vi får hålla oss till festivaler som sätt.
Nej. Men du, vi ska också ordna festival.
Ja, det ska vi göra. Nej, det ska vi inte alls göra. Vi har ett Edicamp som finns i Göteborg den 1 juni. Du kan gå in på vår hemsida. Jag lägger en länk i det avsnittet och lite här och var. Om du vill kolla på det. Man kan gå in på edicamp.se och få mer information. Mm. Det är ett sorts event där man kommer och delar med sig och lär sig av varandra och så. Och det är någonting vi fixar för det var så vi började med vår podcast som snart fyller 100 avsnitt.
Eller hur? Nu fick du till det. Och det är därför vi ska fira det lite grann.
Yes, yes, yes. Så är det. Och platsen är begränsade så gå in och anmäl dig och ta med dina kollegor. Kanske din chef, vad vet jag.
Ja, det är roligt med chefer.
Och så ses vi och hörs vi. Ja, fler chefer. Vad har du för spaningar på gång, Karin Berg?
Jo, jag har... Först måste jag ju pudla då. Det är pinsamt. Jag sågade min förvaltning med fotknölarna. Minns du det förra avsnittet?
Just det, just det.
Ja, okej.
Okay. Och detta har du fått konsekvenser för och nu kommer ursäkten.
Nej, jag vet inte om jag ska ursäkta. Men jag får väl i alla fall erkänna att Göteborgs utbildningsförvaltning har en plan. Men inga beslut är fattade än.
Så de har nästan en plan. En poäng.
Ja, jag vet inte. Men bara, så, när det gäller framskrivningarna av digitaliseringen i läroplanen så har Göteborgs utbildningsförvaltning någon form av idé och en människa som jobbar med att ta fram den här idén och de har ett förslag men de har inte tagit beslut om förslaget.
Nej, så vi vill se glaset som halvfullt och säga grattis till den personen. Vi hoppas att det här kommer gå bra.
Det hoppas vi. Nej, men jag har möte med den personen nu.
Ja, ja. Nej, men på riktigt. Ja. Alltså, jag hoppas verkligen. Kan vi inte intervjua den personen bara för att se vad är det som händer?
Mm. Ja, men det kan vi göra. Så det tänkte jag, för att jag sa ju förra veckan att vi har inga planer alls. men tydligen har vi en liten plan. Men vi vet inte vad den innehåller än. Men det spelar ju ingen roll, för att det i alla fall finns någon som har tänkt och det känns ju bra.
Det är på riktigt faktiskt en liten golfapplåd till Göteborgs stad. Mm. Och så tar vi och...
Ja, men får jag spana nu då istället?
Ja, nu kommer själva spaningen.
Nu kommer själva spaningen. För det är en annan grej som jag gjorde precis innan vi började spela in här nu. Så skickade jag ett sms. För det är så här... Det är så där roligt som jag upptäcker. Och jag tror att det är ganska vanligt i många organisationer. Men det blir extremt vanligt på skolor. I alla fall på våran skola. Det kanske säger mer om våran skola. Men jag tror att du kan känna igen dig i detta. Och det är liksom att man inte... Alltså, beslut tas. Det är så många beslut på så många olika nivåer som tas. Så att det här med att göra processscheman och vem som gör vad glöms liksom bort ibland. Och det blir, det får sina där förödande konsekvenser. Låt mig ta ett exempel. Vi har utvecklat en app för att eleverna ska på lagligt sätt kunna skriva nationella provet på sina Chromebooks. Så har vi utvecklat ett läge på Chromebooksen som låser den. Det är en fantastisk uppfinning som gör att den låser sig i sitt läge. Och den kostar liksom inte en massa jättedyra pengar som andra sådana lösningar kostar. Utan det här är liksom en genialisk funktion som låser Chromebooksen och så. Problemet är bara det att den fungerar ju bara för Chromebooks. Ja, och vi har 30 elever i varje årskurs, alltså totalt 90 elever som har andra former av datorer som de behöver för att de går design och bildkonst. Så de har mackar istället. Och dessa kan då inte använda Chromebooks, så de måste ha lånedatorer. Så långt allt väl, så till nationella provet i fredags så bokade vi extra 40 stycken extra Chromebook som skulle vara laddade och klara. Jag meddelar som då IT-ansvarig till min rektor som bokar dessa hos IT-tjofräset, och han laddar och gör i ordning dessa, och där är så långt allt nöjt, och jag bestämmer med klassen och med den vaktande läraren att vi träffas i klassrummet 8.00 istället för 8.30. Sen inser jag innan jag går hem på torsdagen. Men hur får jag datorerna från där de är till klassrummet?
Och vart är de någonstans inne?
Ja, de är inne hos IT-tekniken och det har ingen nyckel. Och det, var står de och hur går det till? Den bollen hade ingen.
Nej, just det.
Och då känner man ju så här att om inte vi löser, och står de där nu i en låda eller ligger de liksom, hur ligger de i det rummet? Och den bollen hade ingen.
Nej, just det.
Och det är ju för att man inte har gjort ett processschema och inte tänkt och inte funderat.
Nej.
Och det där är ju så, hade jag inte tänkt på det, och det var en slump att jag kom att tänka på det, så hade vi ju aldrig fått ut några datorer. Hade vi stått där 8 och inte fått ut dem?
Nej, nej, och det där är ju så typiskt. Alltså skolan, det händer tusentals sådana grejer precis varje dag. Det är det någon som har glömt att tänka, eller någon som har glömt att snuppa upp en grej, eller så, liksom, hur det där fungerar. Det är ju ett mirakel att en skola går runt alltså, som det gör, ja, utan sådana grejer. För det är faktiskt ganska vanligt.
Eller hur?
Att det är så på det sättet.
Och jag tänker att vi behöver egentligen fundera på om vi inte, vi sitter ner för lite och faktiskt gör vem har vilken boll, tänker jag. Att vi behöver liksom...
Så är det fler människor som borde ta större ansvar för saken.
Ja, kanske är det så också.
Och jag menar, det är tillbaka till det med serviceorgan kontra utförande organ någonstans. Alltså det är liksom, hade jag en skola, nu ska jag inte bara ta skit om dina vaktmästare eller IT-tekniker, för jag har aldrig träffat dem, jag vet inget om dem. Det här handlar inte om det, utan det här är generellt. Hade svensk skola, eller offentlig verksamhet överhuvudtaget, haft en högre nivå av service inom serviceorganen, så att vi som utför liksom det som medborgare förväntar sig liksom så, av offentlig verksamhet, så hade det varit många färre sådana situationer. Alltså, det är så jävla typiskt att lärare ska behöva sköta liksom vaktmästerisaker eller liksom IT-mupp-saker eller så. För att det finns någon, ibland en missförstånd om vem det är som är beställare och vem det är som är leverantör av sånt. Och vad det är för skillnad på vår servicemänniska och alltså välfärdsutförare. För att liksom jobbar du på en IT-avdelning så levererar du exakt ingenting som medborgare förväntar sig. Du ser till att de som gör det jobbet som medborgare betalar skatt för kan göra bra jobb.
Jo.
Och det är inte sämre människor, det är bara att de har en annan uppgift i hela liksom offentlig verksamhets liksom maskineriet. Och någonstans tappar vi bort det, och då blir det bland annat sådana här grejer. Alltså någonstans är det så här, självklart är det både personer som jobbar med att förse skolor med låne Chromebooks också se till att de är på exakt det ställe, exakt när de ska vara där, laddade, klara, fina.
För så. Problemet var ju att ingen hade liksom tänkt vart de skulle vara. Det var ju det.
Nej, men det är någon människa som jobbar med dem. Det är någon människa som är anställd för att ta hand om det. Och den personen borde ringa dig och säga, tjena Karin, vart ska den vara någonstans? Absolut, jag ställer dem där, vi fixar det, inga problem. Om jag varje vecka kan få en matkasse levererad hem till min dörr, precis när jag vill ha den, precis när jag vill ha den.
Ja.
Då måste någon annan människa kunna leverera datorer på exakt samma sätt.
Ja, och då måste det kanske finnas ett beställningsformulär. För när du beställer, då måste jag kanske ha ett formulär vart jag vill ha dem.
Ja, självklart. Ja. Jag kan inte bara räkna ut det, men liksom, det måste ändå finnas en högre nivå av service. Jag tänker ofta det blir lösningen på såna här luckor i liksom processflöden och allt vad du kallar det. Att säga lärare bara, okej, men då får fixa det själv. Då är jag på jobbet klockan 7 och ser till att alla datorer är inloggade, reggade, klara, programmen är framme och så. Det är det där någonstans som händer rätt ofta. Och det kan jag gå igång på. Ja. Annars, intressant spaning som du har.
Nej, men absolut, för det ska ju inte vara, det ska vi ju inte betala lärare för. Det ska vi betala IT-tekniker för, att de har reggat alla datorer, naturligtvis.
Precis.
Därför vägrade jag också ladda dem tills idag. Utan jag la in dem i rummet och sa ladda. Och sen har han fått göra det idag.
Nej, men självklart, och det där är alltså så här, man ska inte bli personligt otrevlig mot liksom folk som jobbar med servicegrejer. Det får man absolut aldrig vara. Men man måste också förstå att så här,
det här är
man ska ställa krav på dem som organisation och som verksamhet att liksom leverera och sånt.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Absolut, men det var min spaning. Har du någon spaning, Jakob?
Absolut, absolut. Kopplat till IT-strategier igen. De tar mer och mer av mitt huvud. Mm. Eller så. Jag leviterar åt det hållet av flera skäl. Skolverket släpper moduler för liksom, i den där lärportalen för kopplat till digitalisering. Idag tror jag det var, eller häromdagen i alla fall, så släpptes modulen för att leda verksamheter i digitalisering som är gjort för liksom, förvaltningsmänniskor och skolledare och så.
Är
man vet att det är för många som inte har tillräckligt bra koll på det.
Mm.
Och senare i oktober kommer en modul som heter om programmering som kommer bli inkörsporten för alla lärare som ska lära sig programmera i höst. Det är tusentals lärare som om ett år ska både undervisa i och betygsätta elever i programmering. Det börjar nu, men vi ska vara skarpläga om ett år. Modulen om programmering på Skolverkets lärportal, författare av genier som Karin Nygård, Karl Hit, Linda Manila, Peter Parnes och ett gäng andra personer, vad vet jag.
Mm.
Kommer att bli exemplarisk vad jag hör. Jag tror att det kommer att bli en stor grej. Jag tänker att det är en grej som folk som är på gång in i det där kommer att vilja liksom ta del av.
Mm. Och där behöver vi ju då också igen ha med i planen att den kommer i oktober och då kommer också vi behöva ha handledare i det där och det behöver vi utbilda typ nu då.
Ja, precis. Men, och det som jag vet att det finns inga pengar för sånt utan liksom, det är inte en sån struktur som de andra lyften som inte längre får heta lyft tydligen utan det ska heta något annat. För att de har fått kritik för att det heter lyft så nu heter det någonting annat. Det är sant. Jag skulle gå specialpedagogiklyftet i höst. Nej, nej. Det heter specialpedagogiskt lärande. Jag vet inte. Det är ett lyft.
Mm.
Och det är samma sak här. Men det finns inga pengar för det här utan där får man liksom lösa det själv inom sin organisation.
Ja.
Så. Och det som ändå är alltså så här, det kommer bli en eldsjälsgrej igen.
Ja.
Och det var där. Men vill man som skola eller som kommun eller så levela upp, vilket är behjärtansvärt. Om man ser för exempel inte har en plan. Eller om man har en som är på väg att verka som.
Mm.
Så kan man gå in på det här. Och efter jul kommer det komma två stycken mer nischade mot matematik och mot teknik. Som båda två är, vad jag förstår, värda.
Det var en bra spaning. Bra spanat, Jakob.
Eller hur?
Ja. Nu kör vi tema.
Yes, veckans avsnitt handlar om professionsprogram. Och det är ett särskilt professionsprogram som föreslås av Skolkommissionen.
Mm.
Kan inte du berätta mer om det då? Du som förstår det här.
Gör jag det? Nej, men alltså, det har de ju sagt och flaggat för tidigt. Alltså, Skolkommissionen, vi måste ju först reda ut det, tänker jag. Skolkommissionen tillsattes 2015 och där sitter man inte som organisation utan som person. Och där,
man satt väl, är vi klara?
Ja, man satt där som person och då var det ett antal utvalda personer. Som satt där som då var från näringslivet, eller inte från näringslivet, men utan från akademier, olika akademier. Från, alltså Johanna Jära Åstrand från Lärarförbundet satt där. Bo Jansson från LR satt där från början, men sen byttes han ut för han byttes ut. Och...
Men var det inte så att man också liksom satte, det var så här typ en rektor och sen någon rektorsfackförbundsmänniska, en elev, en elevkårsgrej.
Ja, men lite så.
Så lärarfacken, det var liksom blandade, det var lite olika skolföretag, någon kommunpolitiker så.
Mm. Men det är lite så.
Olika parter
och de skulle, men de fick i alla fall i uppdrag att kom överens och lämna förslag. Och det har ju inte varit helt enkelt, för det har ju varit arbetsgivare och det har varit... Men nu har de i alla fall lämnat ett 460 sidest långt förslag. Med massa olika...
Just det, slutbetänkande som kom nu för några veckor sedan.
Ja. Precis. Och det här är ju... Alltså det kan vi ju läsa och så och ha åsikter om. Men det är ju fortfarande inte så... Nu är det ju dags att göra politik av det. Och, då, och det är då liksom man hoppas att politikerna kommer överens. För att om nu de här olika aktörerna har kommit överens, så kan man ju hoppas att politikerna i alla fall har en ambition av att komma överens. Och en av de här tårtbitarna som jag egentligen har sett fram mest emot, och då säger jag väl det och kommer att bli skjuten sen. För att, men det har jag faktiskt. Det handlar om professionsutvecklingsprogrammet. Eller professionsprogram.
Vad är det professionsutvecklingsprogrammet?
Ja, det handlar ju om att säkerställa fortbildningen för alla lärare.
Det är väl svinbra.
Eller hur? Ja, men jag tycker ju det liksom, att alla länder som jag liksom har besökt och som jag har varit eller, och som man har läst om och som man liksom förstår har en fortbildning inom yrket som är värd namnet. Jag har jobbat som lärare i 10 år och jag kan inte säga att jag har haft alltså den fortbildning jag har tillskansat mig och den kompetens jag har numera har jag ju till väldigt stor del skaffat mig själv.
Ah, ja, det är samma för mig. Absolut att det är så.
Sen har jag men jag kan inte påstå att vi har det kollegiala lärandet och den grejen vi har på skolan, den kommer ju också egentligen underifrån. Den kommer ju liksom från att vi vill i vårat arbetslag. Men den är ju egentligen inte liksom universell, och man är väldigt rädd för att styra skolan, och jag tror ju att det behövs.
Men är det en fortsättning på liksom mattelyftet och läslyftet och alla de här grejerna? Är det det som är professionsprogrammet?
Nej, alltså inte enligt det här förslaget då som har kommit fram, utan då tänker man att det ska finnas liksom 4 steg eller karriärsteg beskriver man det som. Och det är väl då som folk börjar dra åt sig öronen för att, att det ska bli liksom från att du är en nyexaminerad lärare till att du är en kvalificerad lärare som de uttrycker sig, så finns det då olika steg. Och jag kan ju se att så är det ju. Det är ju inget konstigt att jag jag kan ju tycka att snarare att det är konstigt att du kan komma ut som nyexad lärare och anses kunna lika mycket om undervisningsmetoder som jag kan som har jobbat i 10 år.
Man kan ju olika saker framförallt, men liksom den praktiska kompetensen, det som ändå levereras någonstans. Alltså, jag ser på många nya kollegor som inte har jobbat så länge att de har en väldigt god akademisk kompetens. Mm. Så, faktiskt, i vissa fall att de överträffar mig också, absolut. Men när det kommer till erfarenheten, när det kommer till att kunna leverera och kunna så, absolut, att jag förstår precis vad du menar. Och det måste ju få reflekteras i lönekuvert och i ansvar och så. Är någon emot det, menar du? Eller vad har jag fattat?
Nej, jag tror man är rädd. Jag tror ju i en bästa värld så kan det här professionsprogrammet knytas till förstelärarreformen, och att du kan sätta krav på en förstelärare, att sådana som du och jag som faktiskt har ett förstelärartjänst, i alla fall har jag det, har du det? Ja, det har du.
Jag har det fram till sommaren, sen får vi se vad som händer.
Ja. Okej, okay. För jag har det i alla fall, och jag har det på livstid om jag blir kvar på min skola, vilket är ju komiskt bara det. Att det ska då inte bara vara någonting som man är, utan att det ska sättas vissa liksom, krav. Och, alltså att jag ska ha en viss typ av en kompetens för det. Och inte bara lalla runt och vara liksom lite rektorns hon som är lite bra. Det skapar ju misstänksamhet. Här så handlar det ju om att sätta upp tydliga ramar, att man ska liksom ha forskat någonting, man ska ha vissa akademiska poäng, man ska samarbeta med akademin. Jag tror att det finns otroligt mycket möjligheter i ett sånt här program om det blir transparent och möjligt att påverka för vad man behöver. Men jag tror vi behöver lära professionen att förstå nytt av...
Men kan man säga att det är lite som alltså typ inom vården, att man har så här allmänläkare och specialistläkare typ? Är det en sån grej?
Ja, kanske.
Kanske, men hur som helst att man har professionsstegen och så, att man kan utvecklas inom yrket, det tror jag är jätteviktigt, för att alltså någonstans har det ju varit så här, det är ju en gammal sanning att liksom alla karriärvägar för lärare leder bort från klassrummet. Och det är ingenting som funkar i tiden när vi har lärarkris, det är ingenting som funkar när vi har liksom dalande resultat och så, utan vi måste behålla de bästa lärarna i klassrummet, och de måste ändå kunna få växa med den rollen. Jag tycker det låter jätterimligt, och visst, jag förstår någonstans alltså, om man är lite skeptisk till det, för vi har haft både liksom lärarlönelyft och förstelärarprojekt som har liksom varit bra från början någonstans i teorin. Det var ju verkligen bra, alltså förstelärargrejen någonstans. Men liksom sen så ballade det ur lite grann. Och det, alltså man har ju pratat om det flera gånger. Man pratar om samma sak när man inför nya lärarutbildningen. Man pratar om särskilt skickliga lärare och så. Alltså det där är ju liksom... Det har varit en tankeprodukt ganska länge. Men då kanske man kan tänka att det här är ett sätt att rädda upp och styra upp vad som är ganska diffust, ja, men, program. Nämligen första lärarprogrammet så.
Ja men absolut. Och att sätta liksom... Det är ju lite diffust. Vad är man första lärare i? Och det kan alla vara i vad
som helst. Det är en lönereform och en karriärreform samtidigt.
Ja, och då kan man vara första lärare i all möjligt konstigt. Det var så jag blev IKT-pedagog. Det är väldigt roligt. Det är ingen som vet hur jag gick inga... Jag har inga akademiska poäng i att vara IKT-pedagog. Men jag blev det för att jag sökte någon slags teknik... Baserat.
Men då är en fundering, om man vill liksom garantera att det inte ballar ur, hur vore det om man började med att bara göra det som en karriärreform? Om man inte liksom la så mycket tid på pengar och så, utan som jag bara säger, nu ska vi liksom bygga en struktur av det här. För min känsla, utan att förstå jättemycket av lärarlönelyftet, är att det ballade ur för att man uppfattade för mycket olika saker vad det var. På vissa ställen så fick varje rektor själv bestämma, på andra ställen hade man liksom rekryteringsföretag och man har varit proceduren och så.
Du menar förstelärarprocessen?
Ja, precis. Vissa ställen så liksom sa man, det här är en belöning för att du har jobbat bra förut, det kommer inga krav med det. På andra ställen sa man, nu ska du byta arbetstidsavtal, du ska liksom kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet. Man får liksom särskilt, vissa ställen har jättetydliga definierade ansvar vad man jobbar med. Andra har inte det, för exempel. Alltså det känns som att det blir för många olika bud samtidigt. Skulle det funka att säga så här, nu gör vi bara en karriärreform, för vi vill liksom göra upp med den här grejen att lärare ska göra allting själv. Att liksom, så här, vi kan inte ha lärare som är i sitt eget klassrum som gör allting själv och som liksom härjar fritt för nästan sina kollegor. Nu ska vi styra upp där. Nu ska vi ha några som utvecklar. Vi ska jobba på det här sättet. Det är ingenting om bättre eller sämre eller mer betalt eller inte. Utan liksom, nu ska vi bara så här, skapa en struktur där vi ser att alla i svensk skola jobbar ihop med sina kollegor åt liksom tydligt definierade håll. Så. Och det man kan definiera tillsammans med sina kollegor med liksom, det får vara slut på frifräsargrejen någonstans. Om det bara har varit ett spår. Och så kan man komma in med löner och så sen. För att det är en ganska naturlig del av en lönöversyn. Om man säger så här, hallå chefen, jag gör de här grejerna. Det gör inte någon annan. Eller liksom, min roll på den här skolan är så här. Och det har vuxit på det sättet. Och det måste synas i lönen. Alltså, det är en naturlig konversation. Det är en naturlig utveckling. Du behöver inte liksom vara HR och ställa krav på din chef egentligen. Utan det ska komma. Alltså, kan man tänka en sån struktur? Eller är det liksom... att tvinga folk att jobba gratis. Vad tänker du om det?
Jag tror ju egentligen att eftersom du inte har... Nu har vi ju den här strukturen som vi har med alla möjliga typer av lärare. Och jag tror det är därför man är rädd och det är därför man skriker. Eftersom vi har förstelärare och vi har de som har fått både förstelärarskap och lärarlönelyft. Och sen har vi lärarlönelyft. Alltså du vet. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att i det här läget egentligen hålla isär. För att lärarlönelyftet var bara, det var ingen karriärsreform alls. Utan det var
nej, det var bara pengar.
Det var bara ett sätt att öka lönerna. Sen kan vi diskutera om de gjorde det eller inte. Men det är ju egentligen ganska, det var ett sätt, och det vet man då forskning. Alltså man ger mycket till en del så kommer arbetsgivaren på sikt att vilja jämna ut.
Och, det är en teori i mitt annat.
Ja, det är en teori och det är den teorin man har följt. Sen kan jag ju ha en åsikt om det, men om vi släpper den bollen. För att den har skapat missämja och osämja och allt möjligt. Men det här tänker jag att om man... egentligen så är det ju så att för att vara lärare så behöver du ju hela tiden utvecklas. Och du behöver ju för att utvecklas och att din erfarenhet ska bli prövad och vetenskaplig så behöver du ju utvecklas i ett sammanhang. Du kan liksom inte bara bepröva din egen verksamhet, utan du behöver bepröva den tillsammans. Och det är det här som svenska lärare och vi som kår har en väldigt lång väg att gå. För att här blir vi väldigt vilsna. Och det menar jag med inklusive mig själv. Att det här med att vara transparent, den här metoden använde jag och jag fick den här resultaten. Jobba i såna här processer, det gör vi sällan. Och därför så behöver vi ha lärare som kan leda sådana processer. Vi behöver ha lärare som, och om du då säger att det inte ska ingå någon lön i det, tar du ett ansvar så måste du ju ingå någon slags lönepåslag i det.
Men, jo, nej, men det jag menar med att det inte ska ingå någon lön, att man ska se som första lärare lyftet att säga, här kommer automatiskt en höjning med 5 000.
Nej, utan när du har gjort det.
Mm. Jo, men det är självklart att liksom, jag säger, det arbete du gör ska löna sig, men någonstans, alltså om man tonar ner löner reformen i det här och mer gjorde till en, så här, det här ska vara en karriärreform.
Mm.
Och självklart med karriär kommer högre lön, men det är inte det som är grejen. Nej. Det är inte lönereform. Om vi bara kunde få politiker som inte pratar om det som ett för två olika saker. Utan bara så här, det här är det som är syftet och sen håller sig till det. För det var ju det som är problemet med första lärareformen. Mm. Att där kunde budskapen alltså, variera beroende på om man pratar med departementet eller med ministern.
Ja.
Och du kunde också variera beroende på vilken dag.
Och pratade man med Skolverket så fick man ytterligare ett bud.
Eller hur? Mm. Men jag såg ett ganska intressant citat från personen Björn Åstrand som ansvarat för professionsutvecklingen i det här betänkandet.
Mm. Mm.
För han är ju naturligtvis väldigt positiv till det här.
Ja.
Surprise. Han säger så här, de flesta lärare går till jobbet för att de älskar att göra vissa saker.
Mm.
Då vill de få utveckla de sakerna. Och det ser jag framför mig att det här systemet kommer att stötta. Det låter ju superrimligt. Alltså det låter ju som att poängen är att vi ska gå från att alla måste göra allt till att man får, att man får specialisera sig inom vissa områden. Så.
Mm. Ja, men jag tycker ju att det egentligen är jätterimligt att man får, att man får jobba. Jag har ju jobbat och läst ganska mycket i när det handlar om att liksom skapa kollegiala lärprocesser. Det är jag duktig på. Sen är jag inte alls lika duktig på som vi har liksom, vi har ju en lärare som är hur grym som helst på att lära ut språk och språkutveckling via liksom olika morfem, olika satsdelar. Alltså hon plockar ut meningar och analyserar text ihop med elever på ett helt imponerande sätt. Helt fascinerande är det. Och det borde ju liksom fler elever få ta del av på ett sätt. Och om inte annat så borde ju jag få lära mig hur hon gör.
Det har vi pratat om förut.
Ja.
Det matchar ganska bra det vi pratar om nu. För att liksom det finns, tänk att det finns tre olika spår i de här.
Mm.
Och då pratar man om undervisning, specialisering och leda.
Mm.
Ledarskap är de tre olika spåren som jag tänker ska finnas.
Mm.
Och det är väl en ganska bra poäng att liksom man kommer åt olika håll någonstans. Mm. För att liksom någonstans ska jag känna så här, när man ändå infört mer och mer karriärvägar, alltså att liksom det här med att vara jävligt bra på undervisning har inte varit ett karriärsteg.
Nej.
Utan du måste liksom vara den som delar saker, du måste utveckla saker, du måste liksom det är något som funnits så här, ligga inom vissa områden ganska långt fram så kommer du komma bra.
Mm.
För exempel, alltså, om man ska vara kritisk till sådana som du är med, ligger man långt fram inom IT-utveckling.
Mm.
Vilket jag tror är en gemensam nämnare för oss. Jag kommer ganska långt till digitalisering av vår undervisning.
Mm.
Det är en sak som premieras. Mer än kanske att vara asbra på fonem, för exempel. Eller morfem, eller vad det är du pratar om.
Ja.
Jag lyssnar inte så noggrant.
Nej.
Men hur som helst. Det är sent. Men samtidigt, om man är asbra på för exempel morfem, det har inte alls varit samma grej.
Mm.
Och här kanske man kan få lite styrsel i det.
Mm.
Och då tänker jag så här, alltså, på ett sätt kan man vara kritisk och tänka sig, aha, nu ska staten börja styra ännu mer av skolan. Liksom. Bara genom att definiera undervisning, specialisering och ledarskap som tre områden.
Mm.
Kan man vara kritisk till det, eller är det så breda områden att det känns som att det här ryms allt?
Ja, men jag tror alltid, alltså jag tror det man är rädd för, och det som jag själv också kan bli rädd för, det beror ju på vem det är som ska skapa de här spåren. För är det liksom, är det så att, alltså, och vad ska innehållet vara och kommer liksom, samtidigt som jag tänker att jag tror att det här kan vara ett väg att gå, att vi blir mer professionaliserade och att vi blir tydligare i vår profession och att vi blir tydligare på vad vi gör. Men och de här tre stegen, om vi ska vara kritiska, räcker de inte, risken är att det inte är tre steg, tänker ju jag då, det är att det inte blir, att det blir liksom, ja, att vi inte gör någonting.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att det blir liksom...
Jag tänker att 3-4 steg är en jättebra början. Alltså det är klockrent.
Ja, och att vi inte... Alltså vi måste nog tänka... Att för att om det blir liksom så att lärare ska bestämma själv en gång, så, så var jag i en arbetsgrupp som jag skulle leda. Det är väldigt, väldigt många år sedan. Där... Och jag kom in ny och jag skulle räta upp den. Och då visade det sig att de hade fått pengar från ett EU-projekt för att de skulle styra upp. De skulle få liksom utveckla sin verksamhet. Mm. Och då hade ingen styrt dem, utan de hade helt och hållet fått en eftersom det var ganska mycket pengar i det, så hade de valt 4 helt vitt skilda områden.
Mm.
Så en hade valt, alltså du vet, de hade valt 4 ofantligt skilda områden som de skulle utveckla.
Okay.
Och det fanns ingen röd tråd. Men det var, utan de hade valt utifrån hjärtat sig själva. Och då kände jag när jag satt där och jag skulle liksom leda det här, att nu måste vi någonstans sätta oss ner och fundera på, vad är den röda tråden i det här? Hur ska det här utveckla våran verksamhet? Det här utvecklar er som personer, men det här, hur hjälper det här verksamheten? Kan vi hitta
en... Om du ser det först. Mm. Ett professionsprogram skulle styra upp och liksom så här formalisera och strukturera upp det här på något sätt.
Mm.
Men finns det inte en fara att det här blir också ett sätt för folk utifrån att styra skolans utveckling?
Jag
menar, vi vill ju ändå att lärarna ska ha makten över skolans utveckling, över professionens utveckling. Hur gör man så att man vet att det här är någonting som ändå stannar i lärarkårens händer? Sen ska inte det vara missförstås som varje enskild lärares.
Men
att vi som kår tillsammans måste styra upp det. Hur gör man det?
Ja, alltså jag tror ju att i början så måste ju de här som leder det från statligt håll jobba väldigt tätt ihop med professionen. Det måste finnas ett givande och tagande, det måste finnas en dialog. Det här som man pratar om, lärande organisation, kollegialt lärande, en kedja i att man ser att om man utgår från elevernas behov. Och sen då ser vilken kompetens behöver lärarna i det. Då får man, och sen alltså utifrån det bygger ett professionsprogram. Just nu kommer vi behöva språkutvecklande arbetssätt, för vi kommer att se att vi ser att elevernas språkliga kunskaper är sämre. Dels för att de läser mindre, dels för att de kommer från olika länder, dels för att olika... Ja, då behöver vi stärka den kompetensen hos våra lärare. Och då måste det finnas ett program för det. Så tänker jag. Och då måste det jobbas liksom med alla led hur man tar fram det här. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår lite grann. Hur du menar, och det låter ju supervettigt någonstans. Alltså i hela den grejen.
Men det är livsfarligt, tänk om du sätter det här i händerna på en politiker som är lite, tror sig för mer, Jan Björklund, alltså som trodde att han kunde
allt. Nej, men alltså, det är därför som jag tror att säga, antingen måste skolkommissionen, som är då någon sorts bred grupp, handla om det här, eller så måste det hamna hos andra människor. Jag vill inte att det ska vara för mycket politiker som får fria händer. Jag vill inte att det ska vara akademiker som får för fria händer.
Nej.
För att liksom lärarutbildare är inte de människorna som är ensamt vettiga människor att räkna ut där. Faktiskt inte.
Nej, men det måste
vara en kombination av politiker, akademiker och praktiker, och så måste det vara liksom någon sorts liksom marknad tillsammans, och också för guds skull arbetsgivare. Alltså det är pinsamt hur många gånger som man kan se huvudmän som säger, vi kan inte anställa med människorna för de kan ju inte. Det var allt från liksom, när jag vet inte, jag hade en diskussion med personer inom Göteborgs stad för 10 år sedan som var så här, nu har alla våra lärare gått på PYM3. De enda som inte har gjort det är de som kommer från lärarutbildningen. Och då blir man säga, jaha, okej, smart. Och där någonstans är vi fortfarande. Alltså de lärarna som kommer ut som är nyexare nu är marginellt sämre på att hantera digitalisering och de förändringsprocesserna i läroplanen än lärare som har varit med själva. Och där måste man ändå tänka att säga, nej, lärarutbildning är inte lösningen på det. Men det måste finnas en kombination av det. För att egentligen, om man ska sätta fingret på det här, om man ska bli liksom personlig där. Jag är 29-30, för guds skull, jag är 30 år gammal, Jakob.
Har du fyllt 30?
Jag har fyllt 30 för några veckor sedan.
Nej, men...
Hurra! Jag har minst 37 år kvar i mitt yrke. Säg att jag har 40 år kvar i yrket.
Ja.
Så, om jag bara fortsätter. Jag skulle ju utan större möda, så som jag arbetat nu, inte göra någonting mer. Jag skulle bara kicka tillbaka och vara såhär, nu är jag färdig. Och så skulle jag bara kunna liksom verka i 40 år. Jag skulle bli bättre, jag skulle bli mer erfaren. Eller mer erfaren i alla fall. Men det finns ingen som tvingar mig att jag måste gå någon fortbildning. Jag har inga möjligheter att gå någon fortbildning, alltså av namnet. Det finns ingen struktur, någon plan. Alltså, nu ska du in på service, nu ska du utvecklas vidare, nu ska du uppdateras, nu ska du så. Det är bara så här slumpmässigt beroende på vad som händer. Jag har all världens möjligheter att gå vidare och fortbilda mig. Men det finns ingenting som säger att jag automatiskt måste det.
Nej.
På samma sätt som att det finns ingenting som säger att jag har någon möjlighet att göra någon karriär. Utan jag skulle kunna om 40 år gå i pension på exakt den posten jag har nu. På exakt den kompetensnivån som jag har nu. Och det är ingenting som folk tycker är konstigt. Alltså, hur funkar det någonstans i ett kunskapssamhälle? Nej, men... 40 år, det är 2056. 57, fan, jag vet inte så vilket år det är. Det är 2057.
Nej, men jag kommer inte förstå hur du själv, så vi inte kan ha det så. Alltså,
nej,
det är
så det funkar, och det är någonstans som måste göra någonting åt.
Vad sa du?
Alltså, det är så det funkar. Mm. Och det är det som är så himla märkligt. Och det är därför som liksom vi måste ha en progression för lärarkåren. Där man förväntar sig att alla människor blir bättre. Och att alla människor får verktygen att bli bättre.
Så tycker jag också. Och jag tänker att vi rundar av där.
Vi här i Skolsverige.
Internet i skolan i framtiden. Jag tror man kan använda internet på ett mycket smartare sätt än vad vi gör idag. För nu i skolan så använder vi internet till att ha mattespel, att köra på en iPad eller på sajten eller skriva ett dokument. Utan då skulle man kunna kanske lyssna på lektioner igen. För alla lär sig på olika sätt. Till exempel som vissa lär sig genom att en lärare pratar med en och man får ställa frågor. Andra lär sig när man läser en bok och får sitta själv. Och det kanske finns sådana som också kan lyssna på en lektion och känna att man hänger med. Och man skulle kunna använda internet genom att om man gör en sajt så kan man hänga med på hela dagen vad de har för lektioner. Till exempel om de visar hur man kanske arbeta med bråk. Hur alla tredjedelar och fjärdedelar och alla de delarna hänger ihop. Så skulle man kunna lära sig det hemifrån genom att kanske kolla på en lektion som de har lagt upp lärarna. Eller ja, så man ska kunna ta hem när man är hemma om man vill känna att man inte bara ska ligga i sängen och vara sjuk. Utan man kan hänga med i skolan också.